Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. We Kept Our Towns Going av Phyllis Michael Wong är en dokumentär historiebok om kvinnorna som arbetade vid Gossard Companys fabriker i Ishpeming och Gwin i Michigans övre halvö. Från tidigt 1900-tal till 1970-talet, där sydde de korsetter, behåar och andra stödplagg i ett område som ofta förknippas med manligt gruvarbete och skogsindustri. Wong flyttar därför perspektivet från de välkända näringarna till fabriksarbetet på sömnadsgolvet. Boken bygger på arkivmaterial och intervjuer med tidigare arbetare och deras familjer. Den undersöker hur främst första och andra generationens invandrarkvinnor förenade lönearbete med familjeliv, lokalt samhällsansvar och facklig organisering. Titeln syftar på att kvinnornas inkomster höll igång hushåll, butiker och lokala ekonomier när andra branscher sviktade. Det är samtidigt en regional arbetslivshistoria, en kvinnohistorisk studie och en skildring av hur vardagligt fabriksarbete kunde ge kvinnor ekonomisk och politisk handlingskraft. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Gossard-fabrikerna gjorde kvinnors arbete synligt i en gruvregion. En central poäng är att Michigans övre halvö inte enbart var en plats där män arbetade i gruvor och skogar. Gossards fabriker i Ishpeming och Gwin var stora arbetsplatser och de var till omkring 90% bemannade av kvinnor. Genom att placera sömnadsindustrin i centrum korrigerar Wong en historieskrivning där regional ekonomi lätt mäts genom malm, timmer och manligt industriarbete. Kvinnornas löner var inte bara ett tillskott till familjens ekonomi. De kunde vara avgörande när gruvor drabbades av strejker, när råvarunäringar försvagades eller när lågkonjunkturer slog mot orterna. Därför är bokens titel mer än en symbolisk formulering. Den beskriver ett ekonomiskt kretslopp där löner från fabriken betalade mat, bostad och inköp hos lokala företag, vilket i sin tur hjälpte samhällena att fungera. För en svensk lyssnare kan perspektivet påminna om hur bruksorters historia ofta har skrivits kring de mest synliga manligt dominerade arbetsplatserna. Medan kvinnors fabriksarbete hamnat i bakgrunden, Wong visar att en orts industriella identitet blir missvisande om den inte räknar med arbetet som utfördes vid symaskinerna. Boken gör därmed Gossard-kvinnorna till aktörer i regionens ekonomiska historia, inte till ett bihang till den. För det andra, muntliga berättelser ger sömnadsgolvet en konkret plats i historien. Wongs metod är viktig för bokens särskilda värde. Hon kombinerar traditionellt källmaterial, bland annat brev från fackliga organisatörer, med ett stort antal intervjuer med tidigare arbetare och familjemedlemmar. Resultatet är en historia som inte bara beskriver företaget utifrån utan undersöker hur arbetet faktiskt upplevdes. Läsaren får en bild av styckarbete i konfektionsindustrin, från hantering och fördelning av material till sömnad, betalning och samspel mellan arbetskamrater. Produktionen av underkläder krävde många arbetsmoment och arbetarna kunde tränas för särskilda maskiner och uppgifter. Denna arbetsdelning visar hur avancerad och reglerad tillverkningen var, även när den i efterhand riskerar att avfärdas som enkelt kvinnoarbete. De muntliga källorna tillför också sådant som sällan syns i företagsarkiv, exempelvis stolthet över yrkesskicklighet, vardagliga svårigheter och den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Samtidigt innebär metoden att boken är nära knuten till ett specifikt lokalsamhälle snarare än en bred översikt över amerikansk industrihistoria. Det är dock en styrka för den som vill förstå sambandet mellan produktionssystem och levda erfarenheter. Wong visar hur stora historiska frågor om arbete kan analyseras genom de konkreta villkoren vid en enskild fabrik. För det tredje, facklig organisering och strejken visar kvinnornas kollektiva styrka. Boken behandlar Gossard-kvinnorna som lönearbetare med gemensamma intressen. Inte enbart som individer som sökte extra familjeinkomster. Ett av de tydligaste exemplen är den långvariga kampen för facklig organisering som kulminerade i en framgångsrik 4 månader lång strejk under 1940-talet. Strejken avslutade enligt bokens beskrivningen omkring 8 år lång kamp för att organisera arbetsplatsen. Den händelsen visar att kvinnorna kunde agera politiskt och ekonomiskt i ett sammanhang där deras arbete ofta värderades lägre än den traditionellt manliga industrins. Fackligt arbete handlade här om mer än lönevillkor. Det gav arbetarna ett språk för rättvisa, en struktur för kollektiv handling och en möjlighet att påverka relationen till arbetsgivaren. Att konflikten blev långvarig understryker också att organisering inte uppstår automatiskt bara för att många delar samma arbetsplats. Den kräver uthållighet, relationer och en beredskap att ta risker. Wong knyter denna historia till bredare frågor om kvinnors medborgarskap och handlingsutrymme under mitten av 1900-talet. Kvinnorna behövde förhålla sig till förväntningar om äktenskap, moderskap och respektabilitet samtidigt som de försvarade sin position som avlönade arbetare. Boken bidrar därmed med ett lokalt exempel på hur facklig kamp också kunde förändra synen på vilka kvinnor fick vara i offentligheten. För det fjärde, invandrarkvinnors lönearbete utmanar föreställningen om hemmafrun. Wong ifrågasätter den seglivade föreställningen att vita amerikanska kvinnor i större skala började arbeta utanför hemmet först under 1970-talet. Gossardfabrikerna visar istället att kvinnor, särskilt första och andra generationens invandrare, hade varit lönearbetare långt tidigare. Det betyder inte att deras arbetsliv var fritt från begränsningar. Många började arbeta unga och livsbanorna kunde påverkas av giftermål, barn och normer om kvinnors ansvar i hemmet. Men just växlingen mellan fabriksarbete och familjeliv gör deras erfarenheter historiskt viktiga. Den visar att gränsen mellan hemmafru och förvärvsarbetare ofta är för grov för att fånga verkliga liv. Kvinnors arbetsinsatser kunde vara återkommande, avbrutna eller avgörande under perioder av ekonomisk press. Boken fokuserar på hur arbetarna navigerade rådande idéer om vad ogifta och gifta kvinnor borde göra, både som arbetare och medborgare. Därmed undviker den att beskriva dem som moderna feminister i efterhand, samtidigt som den tar deras faktiska självständighet och organisering på allvar. För historieskrivningen innebär detta en viktig förskjutning. Kvinnors avlönade arbete ska inte ses som ett sent undantag från en tidigare hemmafrunorm, utan som en integrerad del av familjeekonomi och lokalsamhälle. Gossardkvinnornas erfarenheter breddar därför bilden av både invandring, klass och kön i USA:s industrihistoria, slutligen. En lokal fabrikshistoria förklarar hur vardagsliv och samhälle hänger ihop. Bokens räckvidd ligger i dess förmåga att koppla samman vardagliga arbetsmoment med större samhällsförändringar. Gossardkvinnornas liv påverkades av depressionen, världskriget, konflikter inom gruvnäringen och de långsiktiga förändringarna när malmtillgångar och skogsresurser minskade. Wong gör dock inte dessa händelser till en bakgrund där kvinnorna passivt väntar på att bli drabbade. Hon visar istället hur deras löner och arbetsgemenskap gav hushåll och orter en form av motståndskraft. När familjers inkomster från gruvor blev osäkra kunde fabriksarbetet stabilisera ekonomin. När kvinnor tjänade egna pengar förändrades också deras relation till konsumtion, familjeansvar och lokal offentlighet. Bokens fokus på Ishpeming och Gwyn kan vara mindre attraktivt för den som vill ha en generell introduktion till all amerikansk kvinnohistoria. Samtidigt är den lokala avgränsningen dess analytiska fördel. Det blir möjligt att se hur industriell omvandling känns i ett hushåll, hur en arbetsplats formar vänskaper och hur lönearbete kan hålla en liten stad vid liv. Denna närhet gör också boken användbar som exempel på varför regional historia spelar roll. Nationella trender blir ofta tydligare när de granskas genom en ort, en bransch och de människor som bar dess vardag. Gossardfabrikerna framstår inte som en randanmärkning utan som en nyckel till att förstå regionens sociala struktur. Sammanfattningsvis. We Kept Our Towns Going passar särskilt väl för läsare som är intresserade av kvinnohistoria, arbetslivshistoria, facklig organisering, invandring och Michigans regionala historia. Den är också relevant för den som vill förstå hur industriella samhällen fungerar bortom de mest välkända berättelserna om gruvor, skogar och manliga yrken. Bokens praktiska värde ligger i dess konkreta skildring av hur en fabrik organiserade arbete och hur löner från ett kvinnodominerat yrke påverkade familjer och lokala företag. Intellektuellt ger den ett välgrundat motargument till förenklade idéer om att vita kvinnor före 1970-talet främst befann sig utanför arbetsmarknaden. Wong visar istället hur arbete, äktenskap, familj och samhällsengagemang kunde överlappa på komplexa sätt. Det som främst skiljer boken från bredare översikter om amerikansk arbetarrörelse är dess kombination av lokal precision och röster från själva arbetsgolvet. Arkivmaterialet ger historisk struktur medan intervjuerna ger tillgång till erfarenheter som företagsdokument och ekonomisk statistik sällan fångar. Den är därför inte bara en företags- eller ortshistoria. Den undersöker vilka arbeten som räknas, vilka röster som bevaras och hur ekonomisk betydelse kan döljas när arbetet utförs av kvinnor. För läsare som söker en bred nationell syns kan den snäva geografiska ramen kännas begränsande. För den som uppskattar fördjupning är just den ramen bokens främsta tillgång. Den gör de större frågorna om kön, klass, arbete och kollektiv organisering både begripliga och konkreta. Om du vill stödja Phyllis Michael Wong, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!